Ja vänner, vad roligt att få vara tillbaka igen efter att ha varit sjuk. Jag har verkligen saknat er. Jag undrar, fryser ni nu? Lite grann? Jag har förberett en predikan som är lite längre än vanligt, kanske 35 minuter eller så. Jag vet inte om vi orkar det eller om vi ska ta en kortare variant av den.
Längre.
Längre, ja. Vad roligt. Ja, vi får se. Vi tar första punkten och så ser vi hur det går med kylan. Vi återvänder i alla fall till Judas brev. Det här korta brevet, men kraftfulla brevet. Ett brev som manar de heliga till kamp. Judas manar dem att kämpa för den tro som en gång har överlämnats till alla de heliga. Så Judas brev är ju en stridsskrift. Och den slösar inte ett enda ord. Den talar om en kamp som är verklig och som är kostsam. Och varför manar han dem till kamp? Jo, han har fått reda på att det har nästlat sig in vissa personer i församlingen som skadar församlingen. Det är alltså personer som kallar sig kristna. Men Judas säger att deras dom är sedan länge förutsagd i skriften. De kallar sig kristna. Men de är falska bröder. Och om församlingen inte kämpar för tron så kommer dessa bröder att korrumpera hela församlingen. Så Judas manar dem att vakna, att se vad som står på spel. Och sen ger han församlingen verktyg då under brevet att identifiera dessa falska bröder. Och i förra predikan, som ju var för flera veckor sedan nu då, så tittar vi på verserna 5-10. Och där såg vi att han gav tre varnande exempel ur Gamla testamentet. Och utifrån det så fortsatte han sen och ringade in tre attityder som präglar de här personerna. Han visar att de hänger sig åt sina begär, det vill säga de verkar inte intresserade av att kämpa mot synden i deras liv, utan snarare verkar de ha gjort det till en dygd att agera på varje impuls som flyger in i deras tankevärld. Så de är omoraliska och de har inga problem med det. Och därefter visar han att de föraktar auktoritet. Att de inte tål att underordna sig i Guds ordning, utan att de hänvisar till nya auktoriteter och skapar på det sättet splittring i församlingen. Och sen för det tredje så visar Judas att de är vanvördiga i sitt tal. Vanvördiga, irreverent i sitt tal. Alltså de hånar det heliga. Judas använder ordet blasfemeo, som vi känner igen på svenska, blasfemi. De är gränslösa med sina ord och de hånar det heliga. Och det här är vers 8 alltså. De är omoraliska, insubordinate, de är upproriska, det är det de är. Och sen är de vanvördiga och omoraliska. Jag blev alldeles förvirrad av den där, så jag tappade tråden lite. Och alla de här tre attityderna är naturligtvis skadliga för dem själva. Judas upprepar gång på gång att de här är på väg mot fördömelse, evig fördömelse. Men det här är också naturligtvis någonting som skadar församlingen. Och därför måste församlingen vakna och kämpa. Och idag då så går vi vidare i texten. Vi är kvar i samma sammanhang. Och så Judas talar fortfarande om de här personerna, samma personer. Och jag läser nu då vers 11-13. Han säger så här: ve dem, de har gått in på Kains väg. De har kastat sig ut i Bileams villfarelse mot betalning. De har gjort uppror som Kora och gått under. De är skamfläckar vid deras kärleksmåltider, där de utan att skämmas festar tillsammans med er och tar för sig. De är moln utan regn som drivs bort av vindarna. De är träd utan frukt när hösten är inne, dubbelt döda och uppryckta med rötterna. De är vilda havsvågor som skummar med sina skändligheter. De är irrande stjärnor som har det svarta mörkret att vänta för evigt. Ja, Vilken text. Det, återigen så är det en välordnad text vi ställs inför. Först så har han gett tre exempel här på falska bröder ur Gamla testamentet som illustrerar den här attityden som vi har talat om. Så det är min första punkt. Och därefter så ger han inte mindre än fem ytterligare illustrationer på samma attityd, fast den här gången så är den hämtad ifrån naturen då. Så det blir min andra punkt, om vi hinner den. Och därefter så tänkte jag ta en kort tredje punkt och säga, eller försöka säga någonting om varför det här är viktigt för oss här och nu, idag. Så, den första punkten. Judas har alltså redan, tidigare texten, så har han gett tre exempel på när olika folk har gått vilse i sin synd. Han har talat om Israel under uttåget ur Egypten, de som inte trodde på Gud, som Gud dödade. Och han har talat om änglarna som föll, som Gud håller i eviga bojor. Och han har talat om Sodom och Gomorra och städerna runt omkring och deras omoral. Men nu ger Judas tre exempel till. Fast den här gången så nämner han tre personer, tre individer. Kain, Biliam och Kora. Och vi kan se att det finns en stegring här mellan exemplen. Där det, alltså nästa är värre än det förra. Och dessutom finns det en stegring i hur de ger sig in i vad de här olika personerna representerar. Först går de in på Kains väg. Och därefter kastar de sig ut i Biliams villfarelse. Och till sist går de under i Koras uppror. Men vi börjar nu med Kain då. Det står om honom i första Mosebokens fjärde kapitel. Han är den första människan som föddes på naturlig väg. Den första människan med navel. Adam och Evas förstfödde. Det står att Kain var jordbrukare och hans bror Abel var herde. Och sen säger texten att Kain och Abel bar fram var sin offergåva till Gud. Och Gud såg till Abel, till lillebror och hans offer. Men han såg inte till Kain och hans offer. Och det gjorde Kain arg. Så arg att han dödade sin bror. Varför? Vi får förmoda, och vi är inte de första som förmodar det i så fall, att de måste ha fått någon sorts instruktion om vad som var ett bra offer. Hebreerbrevets författare säger att Abel bar fram genom tron ett bättre offer än Kain. Kain verkar inte ha varit intresserad av vilken sorts offer Gud ville ha. Han ville göra det på sitt eget sätt. Han var inte intresserad av att tillbe Gud på Guds villkor, utan han ville hellre tillbe Gud på sitt eget sätt. Han hade sina egna idéer liksom. Det fanns en sorts upproriskhet här hos honom, vilket gjorde att han tillbad Gud på sitt eget sätt, och när det inte gav den utdelning som han önskade blev han så arg att han dödade sin bror. Han är omoralisk, upprorisk och vanvördig, som vi har sett exempel på tidigare. Hans bror var rättfärdig, enligt Hebreerbrevets författare. Men Kain i sin egen upproriskhet hatade den rättfärdige. Han var fortfarande religiös. Han bar fortfarande fram ett offer. Men det måste ske på hans egna villkor. Och det slutade med hans brors död och att han själv blev förvisad. Nästa person är Biliam. Och det är en ganska komplex berättelse och den är svår att sammanfatta i väldigt så här kort. Men i den här berättelsen finns det två stora lärdomar. Dels handlar det om pengar. Och det andra handlar om att han ledde andra i synd. Det börjar alltså med att den moabitiske kungen Balak, han var rädd för Israel. Han såg hur många de var och han såg vad de hade gjort med de tidigare folken. Och därför sökte Balak upp Biliam som var profet och erbjöd honom pengar för att förbanna Israel. Och det var Biliam beredd att göra, verkar det som. Han ville gärna ha Balaks pengar. Men Gud stoppade honom och lät honom istället välsigna Israel. Han kunde alltså inte förbanna Israel. Men berättelsen om Biliam stannar inte där. Direkt efter händelsen med Biliam, det här är 3 kapitel tror jag i fjärde Mosebok, 21, 22, 23. Om jag inte minns fel, det kan vara 22, 23, 24. Direkt efter händelsen med Biliam så står det att Israel förförs av Moab. Alltså av det land som Balak var kung över. Att moabiterna bjöd in israeliterna att delta i deras offerritualer. Och att folket, det israelitiska folket, började begå otukt med moabitiska kvinnor. Och det ledde till en enorm katastrof i Israel. 24 000 människor dog på grund av det här. Varför hände det här? Jo, för att Biliam hade gett rådet att det moabitiska folket skulle göra så. För då skulle Gud straffa dem. Det här står i fjärde Mosebok 31, alltså några kapitel senare, 31 och 6. Biliam kunde inte förbanna folket själv, men han kunde berätta för Moabs kung hur han skulle göra för att Israel själva skulle väcka Guds vrede. Så återigen har vi ett exempel på en falsk broder, en person som är upprorisk och omoralisk och vanvördig. Hör vad Jesus själv säger i Uppenbarelseboken 2, vers 14, i brevet till församlingen i Pergamon. Uppenbarelseboken 2, 14, han säger så här: men jag har en sak emot dig, att du har några där som håller fast vid Biliams lära, han som lärde Balak att gillra en fälla för Israels barn så att de åt kött från avgudaoffer och var otrogna. Så berättelsen om Biliam lär oss om falska profeter som vill göra vad som helst för pengar. Och det kan vi naturligtvis se idag med falska pastorer vars hela budskap handlar om att de själva ska bli rika. Ge pengar så ska du bli, inte vet jag, välsignad på olika sätt. Eller om pastorer som är lejda arbetare som bara ser det som ett jobb där de får lön. Det är någonting vi måste vara uppmärksamma på. Men om vi lyssnar till Jesus så handlar Biliams villfarelse om att orsaka att Guds folk faller i synd. Att gillra en fälla för Guds folk. Så ser vi att det är ett steg bortom Kain här. Kain var en religiös person som tillbad Gud på sitt eget sätt, på sina egna villkor, efter sitt eget huvud. Han var omoralisk, upprorisk och vanvördig, men det stannade ju liksom vid hans egen synd och vid en annan persons död. Biliam var också en religiös person. Samma attityd, men han tog det längre och han influerade folket att synda, vilket orsakade 24 000 personers död. Det tredje exemplet som Judas tar upp är Kora och Koras uppror. Judas använder ett intressant grekiskt ord för uppror, nämligen antilogia, mot ordet. Vi har alltså Kain som inte brydde sig om Guds ord. Vi har Biliam som arbetade runt Guds ord. Och så har vi Kora som ledde ett öppet uppror. Han var mot Guds ord. Anti. Det står om Kora i fjärde Mosebok 16. Han var levit, vilket innebär att han hade religiösa plikter. Han borde ha vetat bättre. Han skulle ta hand om tabernaklet. Han skulle skapa förutsättningar för folket så att de kunde tillbe. Och precis som Kain och Biliam så var han ju lärd. Han borde ha vetat. Men han var omoralisk, upprorisk och vanvördig. Kora var inte nöjd med att han inte fick göra prästernas tjänst. Han var kusin med Mose, så han startade ett uppror och till en början följdes han av 250 av Israels mest ansedda män. Och det uppror som han gjorde var förstås riktat mot Mose, eftersom Mose var den ledare som Gud hade utsett. Och här har vi ytterligare ett kännetecken på de falska bröderna som Judas talar om. De kommer att vilja tillbe Gud på sitt eget sätt och de kommer att försöka leda andra åt sitt eget håll. Och de kommer oundvikligen att attackera och underminera de hedar som håller fast vid sanningen. Vad var det Kora sa? Vad var hans valspråk? Minns ni det? Han sa, hela församlingen är helig. Allesammans. Och Herren är mitt ibland dem. Hela församlingen är helig. Det är ju sant. Eller hur? Det är ju sant. Det låter ju jättebra. Men vi måste förstå varför han säger det. Han säger, vi behöver inte lyssna till Mose. Mose kanske har vissa poänger. Men det finns massa saker som Mose inte har en aning om. Alla är ju heliga. Varför ska han vara över oss? Varför ska vi ha någon som liksom förklarar Guds sanning för oss? Jag är väl också helig. Jag behöver i alla fall ingen som förklarar för mig vad Guds sanning är. Eller hur? Och så började det gro. Och det var framgångsrikt. Han var upprorisk. Han föraktade all auktoritet vid sidan av honom själv. Och han lyckades övertyga andra att göra samma sak genom att dra falska slutsatser av premisser som verkar sanna. Som är sanna. Det är vad falska bröder gör. De är fullt upptagna med att underminera och omkullkasta alla auktoritet vid sidan av sig själva. Och hur gick det för dem då? Ja, de här 250, Gud öppnade marken under dem och de svaldes in i helvetet. Och därefter dödades 15 000 personer i en hemsökelse. Och anledningen att det inte blev fler var att Aaron, Mose bror, bringade försoning för folket och stod mellan hemsökelsen, mellan de döda och de levande. Så återigen, du ser hur samma upproriskhet, samma omoral, samma vanvördighet är verksam i dessa tre. Och du ser också hur det stegrar sig. Kain syndar för sig själv, Biliam intrigerar så att folket faller i synd och Kora leder ett öppet uppror mot den man som Gud har utsett att leda folket. Så här har vi tre urtyper av falska bröder som gör uppror på olika sätt och som naturligtvis står i stark kontrast mot den kristna hållningen som gärna underordnar sig Guds ord, som gärna lyssnar och vill underordna sig och följa även om Guds ord liksom utmanar oss och tvingar oss att korrigera oss och som gärna underordnar sig dem underherdar som Gud naturligtvis har insatt att undervisa och leda Guds folk, Guds församling. Så de här tre är tre ökända namn i Israels historia. Och vår text i Judas brev börjar med att Judas säger ve dem. Ve dem. Ve vilka då? Inte Kain eller Biliam. Eller Kora. Deras dom är förutsagd i skriften i evig eld. Nej, när Judas säger ve dem så handlar det om de falska bröderna i församlingen som Judas skriver till. När han säger ve så talar han ju som en gammaltestamentlig profet som å Guds vägnar förkunnar Guds dom över de här personerna. Jesus säger i Johannes 14:6. Johannes 14:6. Han säger, jag är vägen, sanningen och livet. Och här säger Judas att de har övergett vägen och gått på Kains väg. Och de har övergett sanningen och kastat sig ut i Biliams villfarelse. och de har övergett livet och istället gått under i Koras uppror. De står emot allt vad Kristus är. Och jag sa redan i förra predikan att vi ska återkomma till deras dom, och det ska vi göra nästa predikan om Herren vill. Men vi måste än en gång lägga märke till här hur Judas upprepar sig. Alltså vilken betoning det finns i texten. I den fjärde versen säger han att deras dom sedan länge är förutsagd i skriften. I den femte versen säger han att Gud dödade de som inte trodde. I den sjätte versen säger han att änglarna hålls i förvar med eviga bojor. I den sjunde versen talar han om att Sodom och Gomorra står som exempel och får sitt straff i evig eld. I den tionde versen säger han hur de falska bröderna hånar vad de inte känner till och fördärvar sig själva. I den trettonde versen säger han att de har det svarta mörkret att vänta för evigt. Och sen i den fjortonde och femtonde versen talar han om den dom som kommer att drabba dem. Och även om vi ska återkomma nu då i nästa predikan, så måste vi se hur viktigt, alltså Judas kategoriskt betonar att dessa falska bröder är falska bröder som är på väg till helvetet. Han säger inte, låt oss vänta och se, eller låt oss lyssna lite mer och se var de liksom tar vägen. Nej, han säger, de är upproriska och omoraliska och vanvördiga. Ni måste hantera det här. När man är medlem i en församling, när man är med att och firar Herrens måltid tillsammans i församlingen, så är det församlingens sätt att bekräfta varandra som kristna. Eftersom brödet är ett, är vi som är många en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. När vi delar brödet mellan oss, gör det oss till ett. Därför vore det största sveket vi kan begå mot någon att bekräfta någon som kristen, en person som i själva verket är på väg mot helvetet. Att ge den här personen en falsk visshet och säga allt är väl, när det i själva verket inget är väl. Det kan vi inte ens riskera att göra. Så när vi ställer någon utanför församlingen, så handlar det i regel om att vi inte är säkra. Vi kan inte längre ge den här bekräftelsen, eftersom vi inte kan se den frukt som hör det kristna livet till. Att behålla en person i församlingen som vi inte är säkra på att han eller hon är född på nytt, är den yttersta kärlekslösheten. Eftersom det innebär att fortsätta att ge en falsk förvissning om evig glädje, när den personen i själva verket kan vara på väg mot evig eld. Och dessutom kan vi se hur Jesus kritiserar åtminstone två av de sju församlingarna i Uppenbarelseboken för att de har behållit personer i församlingen som de borde ha ställt utanför. Ja, vänner, det är den första punkten. Orkar ni 15 minuter till? Jag tycker det ser ut som att ni är kalla. Orkar ni verkligen det? Ni får se. Vi kan fortsätta nästa vecka. Okej. Kör 15 minuter till. Vi tar nästa punkt då. I vers 12-13 då, så fortsätter Judas att illustrera de här falska bröderna. Och han gör det med fem bilder ifrån naturen. Det första han säger, och det är förvirrande om man läser Svenska folkbibeln. För i Svenska folkbibeln som har valt en översättning som skiljer sig från alla andra översättningar som jag har tittat på, svenska och engelska. I Svenska folkbibeln så står det att de är smutsfläckar vid deras kärleksmåltider. Alla andra översättningar säger att de är dolda klippor, att de är blindskär. Alltså det är en term som är hämtad ifrån sjön, ifrån sjöfarten. Man har alltså klippor som ligger under vattenytan, dolda under vattenytan, och som gör att båten sjunker. Så de har alltså nästlat sig in i församlingen och de är med vid kärleksmåltiderna. Det var någonting som man gjorde ibland dagligen i den tidiga kyrkan. Man möttes och man bjöd varandra på mat och man firade sin kärlek till varandra. Man gladdes tillsammans och man byggde upp varandra under de här måltiderna. Men så finns de här falska bröderna i gemenskapen och de är som klippor under vattenytan som river sönder skrovet liksom på församlingen. Orsakar förstörelse och död, menar Judas. De sprider i de här måltiderna, i gemenskapen, så sprider de sin upproriskhet och sin omoral och sin vanvördighet. Och de skapar misstänksamhet och de underminerar alla auktoritet utom sin egen. Och Judas fortsätter, han säger att de festar tillsammans med er och de tar för sig utan att skämmas. Alltså de har ingen känsla av sin egen synd. De har inget samvete. De tar för sig själva. Alltså festens syfte, det kommer från verbet poimeo, alltså det kommer från verbet att heda. Festens syfte är att heda, att vara heda för varandra, att bygga upp varandra. Men Judas säger, de tar för sig själva, de tar hand om sig själva, ordagrant. De är inte intresserade av något annat än att få sin egen vilja igenom och de fruktar inte Guds dom. Och så går han vidare, Judas, och han säger att de är moln utan regn. Alltså, ni vet ju, Israel, det är ett torrt land. Och ett moln ger ett löfte om regn. Och regn innebär att grödorna växer och landet frodas. Men de här personerna kommer med tomma löften. De talar högt och liksom livligt om sina egna andliga insikter. Och de vill gärna samla sina egna lärjungar i församlingen. Men de förvandlar de här lärjungarna till fariseer som missförstår Guds nåd. Alltså de lovar stort, men det blir ingenting av det. Det leder bara till legalism eller antinomism, vilket också är en form av legalism. Och det leder oss vidare till nästa bild. Judas säger att de är träd utan frukt när hösten är inne. Dubbelt döda och uppryckta med rötterna. Alltså hösten, det är förstås den tid då friska och goda träd ska ge frukt. De ska bära frukt. Man väntar lång tid, i de flesta fall i hela året. Och sen kommer till sist hösten och då får man skörda. Men Judas talar om träd som inte bär frukt. Och det är inte så konstigt att de inte bär frukt eftersom de är uppryckta med rötterna. De är inte rotade i kärleken. De har inte kontakt liksom, med det levande vattnet som ger liv. Och Jesus uppmanar ju oss flera gånger att vi ska pröva frukten. Vi kan inte se in i en persons hjärta, men vi kan se och vi kan pröva vad en person säger och vad en person gör. Jesus säger att ett gott träd bär god frukt och han låter oss förstå att det går att se, ja, att vi ska pröva vad som kommer ut ur en persons liv. Och Judas går vidare, han kallar de falska bröderna för vilda havsvågor som skummar med sina skändligheter. Och han anspelar på Jesaja 57 och 20 som säger, Jesaja 57 och 20 som står så här: de gudlösa är som ett upprört hav som inte kan vara stilla, vars vågor rör upp dy och smuts. De falska bröderna, de är fulla av åsikter, de är fulla av aktivitet och de kan inte vara stilla. De kan liksom inte stoppa sig själva. Gång på gång måste de ge uttryck för sin upproriskhet. Men allt de gör är att de drar upp dy och smuts. Och till sist säger han att de är irrande stjärnor som har det svarta mörkret att vänta för evigt. Ett märkligt påstående. Eftersom man visste ju långt innan antiken att stjärnor irrar inte. Man kan navigera efter stjärnor just för att de inte irrar, för att de är på sin plats. Men Judas talar om irrande stjärnor. Och det är svårt att veta vad han menar. Han kanske menar stjärnfall. Alltså ett ljussken som sveper över himlen och sen är borta efter några sekunder i det eviga mörkret. Eller också så talar han om stjärnor som inte fungerar som stjärnor, som är mot sitt syfte. Men slutsatsen är ju klar i alla fall. De har det svarta mörkret att vänta för evigt, för de fungerar inte som de ska. Varför är det här viktigt för oss? Vilken negativ predikan. Varför måste vi prata om det här? Jag har hållit på alldeles för länge redan. Jag ser att ni fryser, vänner. Jag ser att ni står ut, men jag skulle vilja säga tre saker kort här nu. Det här är viktigt för oss för att Gud är helig. Gud är helig. Vi lever i en svensk kristenhet som sover i sin apati. Som ständigt strävar efter att få bekräftelse från världen. Och som ständigt vill framstå som upplyst och tolerant. Och som i jakten på bekräftelse från världen har liksom skapat en Gud till sin egen avbild. En Gud som inte bryr sig om det minsta om helighet. En Gud som är bekväm och som är snäll och som inte skrämmer någon och som gör allting behagligt. Men vi vet att det är en falsk Gud. Vi vet att Bibeln beskriver en Gud som är trefalt helig. En Gud som är en förtärande eld i vars närhet vi omöjligt kan förbli de vi var. Bibeln beskriver en Gud som är allsmäktig skapare, som vi aldrig någonsin kan fjanta bort. Om vi tror på Bibelns Gud så får det kolossala konsekvenser, för han gör allt nytt. Bibeln säger att han är krukmakaren och vi är leran. Han river ner och han bygger upp. Han formar ljus och han formar mörker. Han formar lycka och han formar olycka. Därför är den här texten viktig för oss. För den säger oss något viktigt om vem Gud är och hur vi måste förhålla oss till honom. Men den säger oss också något viktigt om vårt gensvar då till Gud. Han säger att vi ska vara heliga som han är helig. Det innebär att vi som kristna lever i daglig omvändelse. Vi kämpar mot synden i våra liv. Det är någonting verkligt. Vi kämpar mot världen, mot köttet och mot djävulen. Det innebär att vi är förkrossade över vår egen upproriskhet och vår egen omoral och vår egen vanvördnad. Och vi ber om andens kraft att döda synden i våra liv. Och för det tredje, den här texten är viktig för oss eftersom Jesus Kristus har gett sitt eget liv för att framställa sin brud utan fläck eller skrynkla. Medan vi var hans fiender så älskade han oss. Varför? För att synden inte ska ha någon fördömelse över oss. För att synden i slutändan inte ens ska vara närvarande i våra liv. Ytterst sett. När vi har blivit förhärligade. Men Bibeln säger att han gav inte sitt liv för ett antal liksom slumpmässiga individer, utan han gav sitt liv för sin församling, för sin brud. Den här texten är viktig för oss eftersom Kristus smyckar sin brud. Och i någon mån har han överlämnat ansvaret i våra händer att smycka sin brud till dess han kommer åter. Den här texten ger oss vägledning i hur vi gör det. I hur vi arbetar för samma mål som Kristus. Så det blir ju frågan som hänger kvar i oss. Vill vi arbeta för samma sak som Kristus i att smycka hans brud? Eller vill vi klä ut, förvandla Kristi brud till någonting annat? Så vänner, låt oss ta den här texten till oss och låt den forma våra liv. Låt oss ge oss själva till honom som är oändligt kärleksfull. Och låt oss lita på att han kommer att leda oss rätt. Låt oss älska varandra på det sätt som han uppmanar oss att göra. Och låt oss kämpa för det som är rätt. Och för det som är rent och för det som behagar honom. Amen. Himmelske Fader, vi tackar dig för den här texten. Och vi ber att den här texten ska ha den verkan i oss som du har avsett. Som du har avsett. Fader, vi tar den här texten och vi kommer till dig. Och vi ber till dig som individer och som församling. Låt den här texten forma oss efter din vilja. Vi vill släppa allt vårt eget, Fader. Vi vill att du fortsätter att forma oss. Fader, utplåna i oss vår egen upproriskhet. Utplåna i oss vår egen omoral. Vår vanvördighet. Och forma oss efter Kristus. Och Fader, fortsätt att smycka din brud. Till dess Kristus kommer åter. Vi ber i vår Herre Jesu namn. Amen.